En man som arbetar på ett telefonförsäljarbolag kommer över handlingar om privatpersoners ekonomi, bostadsadress, familjeförhållanden och annat som får honom att smida en plan. Hans plan går ut på att tillsammans med två andra vänner och arbetskollegor lura personerna på pengar, något som till slut urartar och slutar med fyra fruktansvärda mordfall i Sverige. Polisens arbete kommer att bli både tidskrävande och svårt.
Det är 20:40.
För när de väl förstår vad det egentligen handlar om så får de svårt att spåra de hundratals olika telefonnummer som delas ut av den dialer som ringer upp samtalen. Det här är början på vår egenskrivna serie av mig, Sebastian Krantz, telefonisten. Samtliga röster du hör i det här avsnittet är skådespelare. Och avsnittet är inte förknippat med ett verkligt fall. Det här är del 1 av Telefonisten. Det är en tidig Stockholmsmorgon i juli 2016 och larmet ringer på Johans telefon. Vakna. Dags att gå till jobbet, står det på iPhone-skärmen. Johan är 26 år gammal. Han är bosatt ensam i en etta i Årsta, en förort utanför Stockholm. I rummet står en 90-säng placerad i hörnet och ljuset från solen som strålar in genom persiennerna landar på en grönblå gammal tapet. Och den 70-talslika soffan står och lyser med sina färger. Johan arbetar på ett telefonförsäljarbolag. Han har arbetat där i snart 3 år. Någonting som är ovanligt i den branschen. Människor kommer och går, ofta unga, ofta missnöjda med lönerna. Men han har lyckats hålla sina siffror säkra. Och det är också på senare tid som han känner att han får en välförtjänt lön. Han äter inte någon frukost den här morgonen. Det är för tidigt för det. Istället tar han en snabb dusch men lägger ner extra tid på både kläder och hår. Han har alltid varit den som vill se bra ut. Det är också någonting som hans coach lärt ut ifrån början. Du säljer som du ser ut, brukar han säga. Det känns inte riktigt förknippat med verkligheten eftersom allt gick ut på att ringa telefonsamtal och kunden kan ju inte se dig. Men Johan tog det på största allvar. Dessutom så kunde ju en ny tjej komma in då och då och då ville Johan ge ett bra första intryck. Strax innan 10.00 så är det uppstartsmöte inne i Gamla stan på huvudkontoret. Totalt finns 6 säljkontor kopplat till bolaget Intercall Telemarketing AB. Och de alla är uppkopplade på stora skärmen i konferenssalen under måndagsmorgnarna. Idag var det Patte som höll i uppstartsmötet, eller rättare sagt Patrik Brink. En kollega men också en nära vän till Johan. Johan är van vid Pattes uppstartssnack. Det är ingenting som peppar honom längre. När han var ny och då Patte var en främling så kunde han sitta som förstelnad av intresse. Men nu så är det bara en vanlig polare som står och ljuger inför ynglingarna som kommer få slita häcken av sig för noll och ingenting. Han sitter bredvid Jenny, Moa och Emily. De brukar vara ett bra team. Även om man inte säljer tillsammans så peppar man varandra. Och de 4 vännerna gjorde alltid bra ifrån sig när de satt ihop. Johan gör sina första 2 sälj på mindre än en halvtimme. Han känner att han kan slappna av en stund. Och går igenom listan med ej besvarade återuppringningar sedan förra veckan. In till telefonnumret på skärmen i listan lägger säljaren alltid till en kommentar. Där står det kortfattat om hur kunden ställde sig till erbjudandet eller varför han valde att tacka nej under samtalet samt när man ska återkomma. Johan är en toppsäljare på företaget. Det innebär också att det är han som får ta varma samtal. Samtal där kunden själv bett om att bli återuppringd för att köpa. Det kan ha varit en tidigare säljare som gjort ett bra jobb men som sedan blivit sjuk. Eller som sanningen oftast lyder, tröttnat på jobbet. Då tar Johan tag i kunden och pressar in ett extra sälj då och då. I en av kommentarerna kan han läsa: lät som en rik jävel, klart sälj, men satt i bilen på väg till golfbanan. Johan klickar upp dialersystemet och klistrar in kundens telefonuppgifter och ringer.
Det är 2040.
2114.
Polisutredaren Håkan sitter och skriver en rapport på sitt kontor på Grova brottsroten i Stockholm. Han har nyligen avslutat ett ärende som i media har kallats för Code Killer. Det har handlat om en person som begått flertalet rånmord mot rika personer där han vetat att det funnits kontanta pengar dolda. I de flesta av fallen har han begärt koder till kassaskåp för att sedan skoningslöst mörda offret. Men oavsett om mördaren numera sitter häktad i väntan på slutlig dom så kan polisen inte förstå varifrån uppgifterna läckt. Det hör inte till vanligheterna att så pass många offer får dold information blottad. Men i det här fallet så verkar det vara just det som har lockat mördaren. Håkan är 42 år gammal och han har arbetat inom rättsväsendet sedan 24 års ålder. Han började sin karriär i Malmö men sökte sig för 10 år sedan till Stockholm för att vidareutbilda sig inom grova brott. Han sökte därefter anställning och har sedan dess hållit till på polismästardistriktet på Torkel Knutssons gata i Stockholms söderort. När Håkan stänger ner datorn för dagen och när han ringer sin fru för att säga att han snart är hemma så är han ännu omedveten om att hans nyss avslutade fall är lockbetet för en ny härva att ta form. Ett fall som i media kommer omnämnas som telefonisten. Patrik Brink har sedan tidigare dömts för misshandel, grovt rattfylleri och flertalet drogrelaterade brott. Som nuvarande säljchef så har hans jobb kommit till på grund av att hans tidigare vän, Stefan Barell, som också är delägare till företaget, erbjöd Patten nystart för 3 år sedan. Det är också under barndomen som Patte och Johan lär känna varandra. De båda är lika gamla och har båda gått i samma skola och härjat i samma områden. Johan har inte själv ett fläckfritt förflutet. Uppväxten kantades av en alkoholiserad far som gick bort en för tidig och tragisk död på grund av en bilolycka. Det gjorde mamma förtvivlad, deprimerad och som bortdomnad ifrån omvärlden. Johan blev vuxen i ett barns kropp. Han var tvungen att vända livet och valde att först gå den tuffa vägen tillsammans med Patte. Men till skillnad från honom så har Johan aldrig blivit straffad, trots att han begått flertalet grova brott. Stefan Barell, mannen, hjärnan, delägaren och grundaren av telemarketingbolaget är grön. Han är välbildad, gift och smart. I det förflutna vilar 3 tidigare telemarketingbolag som aldrig tog fart. Och även om det nuvarande företaget haft god prognos så börjar det se kärvt ut. Att sälja larm och säkerhet verkar inte lika intressant för kunden längre. Och för att hela säljet ska gå igenom så måste installatören ha installerat produkten. Annars förlorar bolaget säljet, likaså säljaren. Annulleringarna ökar och för att återställa företagets egna säkerhet måste han ta diskussionen vidare med Patte, som nu måste få säljarna att sälja smartare. Det är Patte, Johan och Stefan som kommer vara ligan bakom titeln telefonisten i media. Det är fredag eftermiddag, kontoret är tomt på säljare och Patte ska tillsammans med Stefan gå igenom veckans statistik. Stefan ber också Johan stanna för ett samtal. De senaste månaderna så har vi gått minus. Jag vet att det kanske inte beror på er. Marknaden ser inte lika bra ut längre. Men jag måste lyfta det här nu, annars så kommer vi gå under. Patte, du får i uppdrag att titta på nya manus. Vad vi kan förändra för att sälja mer. Och Johan, du ska fortsätta som du gör. Men dela gärna med dig av dina kunskaper till de andra. Samtalet fortsatte mellan dem. Patte beslutade att titta på nya lösningar under helgen. Och Johan likaså. Men innan de gick så fick de båda en morot. Stefan erbjöd svarta fasta pengar i fortsättningen, dubblat jämfört med deras ursprungliga lön. De båda var unga och dumma och gick på lösningen som egentligen bara betydde att Stefan inte behövde betala skatt och sociala avgifter för de högsta lönerna på säljkontoret. Patte och Johan bestämde sig för att åka hem till Johan för att prata vidare om hur de skulle kunna arbeta fram en plan. De slår sig ner i soffan hemma hos honom och slår på tv:n.
Det står nu klart att den 52-årige man som suttit häktad för Code Killer-fallet idag dömdes till livstidsfängelse. Men polisen medger att det fortfarande finns frågetecken kring fallet. Bland annat så vet man än idag inte hur mannen kommit åt uppgifterna kring offren. Ännu har ingen som helst anknytning gjorts mellan mannen och dem han mördat. Och polisen försöker nu lägga ett mycket svårt pussel.
Både Johan och Patte sitter tysta och tittar. De säger ingenting till varandra. De är utmattade efter arbetsdagen och pressen som de nu har på sig behöver en vila. Patte mumlar något. Listorna. Vad sa du? Kontaktlistorna. Patte plockar fram sin dator ur väskan, fäller upp skärmen och börjar ivrigt leta. Johan sätter sig bredvid honom i tystnad och observerar intressant. Vad ska du göra med kontaktlistorna? Den där Code Killer-idioten. Han måste ju haft någon typ av system. Han kanske var en hacker, men det är inte vi. Vad vi däremot har är fullständiga kontaktuppgifter på de personer och företag som vi säljer till. Och inte minst de som vi redan sålt till. Och vad vi har som inte han hade är en anledning till att faktiskt göra ett litet återbesök. Jag menar, vi måste ju kontrollera så att deras nya larm funkar som de ska, eller hur? Jo, du har förmodligen helt rätt, men alltså vänta här nu. Varför säger du det här? Vi ska alltså råna människor. Det gynnar ju inte företaget. Vi kommer ju bli sparkade. Men vem har sagt att det ska gynna företaget? Låt det gynna dig och mig istället. Det där är människor som har så mycket pengar så att de inte vet vad de ska göra med allt. Vi behöver inte råna dem. Vi behöver bara fixa lite med kamerasystemet och sedan säga att allt är okej. Diskussionen fortsatte och de båda kom med olika förslag. Till slut så hade de tillsammans listat ut en lösning som de trodde skulle funka. De hade nu listat ut hur de skulle använda sin arbetsplats som metalldetektor och kunderna som fyndplats. På ett dokument skrev de ner planen i detalj den natten som löd följande. Vid kontroll av befintliga kunder plockar vi fram detaljinformation om vad för typ av säkerhetstjänst som installerats hos dem. Därefter lägger vi själva in kunden i servicelistan som säkerhetsbolaget annars gör. Det kommer alltså se ut som ett vanligt serviceärende som går till enligt reglerna. Vi gör sedan en återuppringning för att boka en servicekontroll och så hoppas vi på ett godkännande. Vi ringer ifrån dialersystemet precis som vanligt. När vi bokat återbesöket så är det jag som åker dit, Patte. Jag tar med mig tröjan med loggan på ifrån kontoret och IP-enheten för att sammankoppla mig med kamerasystemet. När det är gjort så övervakar vi de platser som vi tror mest på för att skapa en bild av vart vi kan hitta eventuella smycken, kontanter och annat trevligt. Detta gör att vi både kan se när de är hemma och när huset är tomt i realtid. Då kan vi välja en natt när vi slår till och då tar vi med oss så mycket vi kan och hinner. Och därefter så kan jag ordna så att vi får det sålt snabbt till några gamla kontakter. Johans uppgift var att upprätthålla sitt vanliga jag på jobbet och ringa servicesamtalen som om det vore vanliga samtal. Men istället för att boka in en av larmbolagets installatörer så lämnade han det öppet i väntan på kontakt. På så sätt såg det ut som att kunden bara väntade på att en tekniker skulle komma, som i deras fall är Patte. Han känner sig inte det minsta rädd eller tveksam. Han tror att ingenting kommer kopplas till honom, utan till företaget. Och det är Patte som får göra grovjobbet. Han ser det som en fördel att få in några extra tusenlappar extra i månaden. Och i ägarnas fall så skulle det se ut som ett vanligt inbrott där larmet inte funkat som det ska. Helgens mingel tystnar, men Stockholms gator pulserar återigen under måndagsmorgonen. Butikspersonalen öppnar kassorna. I restaurangerna förbereder kockarna lunchen. Och på kaféer doftar det nybakat. På telemarketingkontoret i Gamla stan är det som vanligt uppstartsmöte. Patte går igenom förändringar i ett säljmanus och introducerar två nya säljare till kåren som ska sälja larm och säkerhet. Det har redan gått 2 veckor sedan han och Johan pratade med Stefan om situationen i företaget. Och om ytterligare 2 veckor så kommer de genomföra en första stöt. I systemet har Johan plockat fram tidigare kunder som han sålt på. Där har han sållat igenom ett antal som verkar intressanta som objekt. Han har antecknat adresser, tittat på hus via Google Street View och sökt på andra som bor på samma adress. Han har också gjort sökningar i sociala medier för att få tag på bilder på de som bor på platsen. Hur ser de ut? Vad för typ av människor är de? Och vilka företag jobbar de på eller i bästa fall äger de? I vilken ålder är de? Efter att ha fyllt en A4-sida kommer man till slut fram till 4 personer som de vill rikta in sig på. Fiskaren är en man i 50-årsåldern som Johan upptäckt äger flertalet stora fartyg och ett företag som handlar med just fisk i svenska vatten. I en stor villa strax utanför Stockholms innerstad bor han tillsammans med sin fru. Hans dotter ska vara utflyttad och likaså sonen. Kvinnokaren. Det är en man som likaså han är i 50-årsåldern. På bilder på Facebook poserar han ständigt med en kvinna som bevisligen är mycket yngre än honom själv. Han har sedan en längre tid varit vd på ett större företag och visar sig gärna poserande framför lyxbilar och dyra båtar. Bilfirman ägs av en man i 40-årsåldern. Enligt historik har han sedan tidigare ägt flertalet bolag som konkursat. Det här får Johan att tro då han verkar ha arbetat inom branscher där svarta affärer ofta förekommer. Att kontanter kan finnas på platsen. Takläggaren är en man på 65 år. Hans tidigare företag har flertalet gånger hamnat på svarta listor. Men han lever enligt bilder ett mycket gott liv trots allt. I dialersystemet måste han nu gå igenom vissa säkerhetsåtgärder för att minimera risken för att fallet ska kopplas till honom eller Patte. Det första säljaren gör när man kommer till kontoret är att logga in med ett användarkonto. 1 går till dialen och 1 går till e-post och server. Patte är själv ansvarig för utdelning av tusentals telefonnummer som levereras månadsvis. Nu skapar han ett nytt användarkonto där en verklig person inte existerar. Från och med nu heter Johan under samtalen någonting helt annat. Och i inloggningen använder han ett alias som telefonisten. Guldsmycken, kontanter, krossat glas, blåljus, blod, mord, smärta och hat. Vad är det värt? Vad är du villig att göra för att få hjärtpumpen att göra volter? Det är en sensommarkväll i augusti. Patte är uppkopplad mot ett IP-nummer som synkas med ett kamerasystem som ska skydda de boende ifrån inkräktare. Den natten kommer han i samarbete med Johan begå 4 inbrott. och totalt komma över värdesaker och kontanter till ett värde av 1,2 miljoner kronor. Men när det är gjort och korten läggs framför dem så inser Patte sitt största misstag. Någonting som gör att han väljer att ta livet av 4 personer. Missa inte nästa avsnitt av Telefonisten här i Svenska Mordhistorier. Tack för att du har lyssnat.